Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Innan vi börjar så vill vi varna känsliga lyssnare för att den här podden innehåller starka och obehagliga scener. På morgonen den 4 augusti 2016 fylls mobilskärmar över hela landet med pushnotiser från alla tänkbara nyhetsredaktioner. Ett brutalt överfall har skett i en sommarstuga strax utanför Arboga. En äldre man har hittats död och en äldre kvinna är svårt skadad. Polisens presstalesperson Lisa Sannevik intervjuas av Sveriges Radio P4 Västmanland.
Att någonting har hänt här är uppenbart och att det skulle handla om ett brott, det är det vi utreder nu.
Hur mår den skadade kvinnan?
Ja, hon vårdas fortfarande på sjukhus och vi tror att vi tidigast under morgondagen kommer att kunna förhöra henne. Jag kan däremot inte bedöma hennes skadeläge.
Men innan allmänheten nås av nyheten så har polisen redan fått det svåra uppdraget att berätta för de anhöriga att Göran, han är död. Vi hör journalisten och författaren Lars-Olof Lampers. Det är han som har skrivit boken Sommarstugemodet i Arboga som den här podden är baserad på, tillsammans med Thomas Bodström.
Johanna och hennes syster Ebba, och de får ju dödsbudet och de här informationen om vad som har hänt ute i sommarstugan redan tidigt på morgonen då, när det har gått några timmar. Och Johanna reagerar väl inte så konstigt då, alltså hon gråter lite grann och säger inte så mycket.
Men senare på kvällen så kommer polisen tillbaka igen för att ställa lite frågor. Och den här gången beter sig Johanna betydligt märkligare.
Hon säger något som förvånar mig lite grann, nämligen att hon tycker att det hade varit bättre om hennes mamma hade blivit dödad istället för pappan och så. Och det är klart, sånt reagerar ju polisen på när de hör. Och polisen är ju vid det här tillfället också medvetna om de uppgifterna som för övrigt också sprids på sociala medier. Nämligen dels drunkningen då, som har varit ett år tidigare, känner ju polisen till förstås. Och den här asylsexhistorien då. Så att de har ju ögonen på henne, va? Det är klart.
De här uppgifterna som har börjat spridas i sociala medier, det är alltså dels det här fallet med sexfilmen som Eskilstuna-Kuriren rapporterade om knappt 2 månader innan mordet. Och det läcker ganska snabbt ut att det är Johanna som är med i filmen där hon har sex med en ung kille från sitt flyktingboende, samtidigt som en annan kille filmar dem. Men den här drunkningen som Lars-Olof Lampers hänvisar till, det handlar om den här minst sagt uppseendeväckande detaljen att Johannas man har dött i en drunkningsolycka nästan precis ett år tidigare. På exakt samma plats vid föräldrarnas sommarstuga i Granliden. Och den nyfikna allmänheten, de spinner förstås igång rejält i forumtrådarna. Och samtidigt så börjar varningsklockorna ringa även hos polisens utredare.
Man kan ju undra varför inte polisen gick fram lite hårdare då med tanke på de här misstankarna som fanns. Men det fanns ju inte då tillräckligt med bevis. Istället så valde man ju då att använda sig av hemliga tvångsmedel.
Och de här hemliga tvångsmedlen som de kallas, det kan vara lite olika saker som man ska kunna använda senare i utredningen.
Man då inledde då avlyssning av deras telefoner för att försöka snappa upp vad de kunde prata om och om de kunde säga saker som på något sätt avslöjade dem eller medhjälpare i det här.
Du lyssnar på Sommarstugemordet i Arboga. En dokumentär i 4 delar baserad på boken med samma namn av Thomas Bodström och Lars-Olof Lampers. Och det är alltså Lars-Olof Lampers som kommer att leda oss genom den här berättelsen. Jag som pratar heter Tove Friman Leffler och det här är del 2. Samtidigt som polisen avlyssnar Johanna och Mohammed så pågår den tekniska brottsplatsundersökningen fortfarande för fullt ute i Granliden.
Man hittar ju naturligtvis då förstås mycket blodspår. Framförallt, det var ju efter Anki, efter att hon hade rört sig i huset då. Men man hittar också ett skospår i trappan. Det var väl det kanske bland det viktigaste man hittade just då. Därför att det gick inte att knyta till någon annan där. Till exempel någon av poliserna som hade trampat runt eller ambulanssjukvårdarna. Så det var ju sannolikt att det kom från mördaren då. Så det skulle bli intressant att se vem man kunde matcha det mot. Man hittar inget mordvapen och det betyder ju att man bara av det skälet kunde utesluta Anki som gärningsperson här. Eftersom hon ju rimligtvis inte kunde ha gjort sig av med det någonstans så illa däran som hon var.
Och man gör också topsningar på bland annat Görans fingrar för att hitta eventuella DNA-spår från en gärningsperson.
När det blir ett sånt här bråk, ett handgemäng, ett överfall, så försöker man ju försvara sig. Och då kan gärningsmannens DNA hamna på offrets naglar då, när man försöker värja sig. Men det var väl i stort sett de här. I övrigt så var det ganska magert med spår ute då vid Granliden.
Och samtidigt som brottsplatsundersökningen pågår så inleder polisen dörrknackningar hos grannar i området för att fånga upp eventuella vittnesmål från mordnatten. Och en av grannarna lämnar ett vittnesmål som kommer att få stor betydelse för den fortsatta utredningen. Hon berättar nämligen att hon under mordkvällen ser en bil som kör märkligt sakta förbi hennes hus på väg mot Granliden. Bilen den har en ganska ovanlig rostbrun färg och ser ut som en mindre SUV.
Och det här intresserar ju polisen förstås. För den ska ha passerat här ungefär vid 21.45 på kvällen. Så man tar ju reda på då om Johanna har tillgång till en sån här bil. Och det visar sig då att hennes företag har ju en sån här bil. Och då ger man sig naturligtvis direkt på den och vill undersöka om det finns några spår. Och då kommer det fram att det finns blodfläckar i den. Får vi framförallt kring höger passagerarsäte.
Och när polisen skickar in blodet på analys så visar det sig att det finns en matchning. Blodet i bilen, det kommer från mordoffret, Göran Möller.
Då blir det ju så att då har man ju en väldigt stark koppling mellan Johanna och mordet. För alternativet skulle ju vara egentligen, varför finns Görans DNA och blod där? Ja, det skulle ju vara om han har avsatt det vid något annat tillfälle, men det kan man ju utesluta. Utan det kommer ju från det här tillfället.
Nej, att Göran skulle ha suttit i Johannas bil och blött vid något tidigare tillfälle, det är ju inte särskilt troligt. Och nu riktas allt fler misstankar mot Johanna Möller och hennes pojkvän Mohammed Rajabi. Polisen bestämmer sig för att de, förutom telefonavlyssningen, även ska skugga Johanna Möller och Mohammed Rajabi när de är ute och kör med bilen.
Det visar sig att de åker väldigt mycket villovägar skulle man nästan kunna säga. Det är helt klart också att de är medvetna om att de är förföljda. Och de åker till Stockholm och åker tillbaks till Eskilstuna igen och tillbaks till Stockholm och håller på det där sättet.
Och dessutom vet polisen att Johanna beställde en resa till Thailand redan innan mordet inträffade. Och nu börjar man misstänka att paret är på väg att fly landet. Och mycket riktigt. Efter några veckor tar Mohammed och Johanna och barnen in på ett hotell, bara några mil från Arlanda. Och morgonen därpå så ger de sig iväg mot flygplatsen. Polisens spanare ser hur bilen kör fram mot entrén och utkliver Johanna med barnen. Men sen kör Mohammed, något oväntat, därifrån.
Uppenbarligen ska inte han åka med och det finns väl en del passproblem och sådana saker där. När Johanna sen går in i terminalen så smyger två spanare upp vid henne och tar tag i henne och meddelar att hon nu är gripen då.
Själva gripandet det går väldigt lugnt till. Johanna reagerar lite förvånat men hon gör inget direkt motstånd utan suckar mest över att Thailands resan ställs in.
Och så förs hon då till polisen. Mohammed han kör ju iväg och kör ut på E4 men han kommer inte så långt för att polisen kommer att stoppa honom rätt snart där också. Och så är de båda gripna nu och det här är den 16 augusti.
Och nu är det alltså dags för polisen att göra det första regelrätta förhöret med Johanna Möller och Mohammed Rajabi.
Den viktiga frågan när det gäller Johanna och Mohammed det är ju naturligtvis vad gjorde de den här kvällen? Hur förklarar de var de befann sig då?
Ja, enligt Johanna så är hon hemma hela kvällen med tvillingarna och den 13-åriga sonen Sebastian. Mohammed, han är bara ute en sväng och träffar några kompisar och sen kommer han också hem.
Och den intressanta tidsperioden här, det är ju kanske mellan 20.00 fram till 23. Det är svårt för polisen att bestämma när den här attacken har skett, men man landar någonstans kring att den kan ha skett vid 22.30-tiden.
För Johannas del är alltså sonen Sebastian den enda som kan ge henne ett alibi. Och när polisen pratar med honom, ja, då säger han att det är som Johanna har sagt i förhören. Polisen har i det här läget inte väntat sig något större genombrott eller något erkännande. Både Johanna och Mohammed, de nekar bestämt till någon som helst inblandning i brottet. Och åklagaren har inte tillräckligt mycket bevis för att kunna begära en fortsatt häktning. Men misstankarna kvarstår och därför bestämmer sig utredarna för att utöka avlyssningen av Mohammed och Johanna. Så medan paret sitter häktade så placerar man ut dolda mikrofoner. Både i Johannas hem och i bilarna som de använder. Sen blir man helt enkelt tvungen att släppa dem. Trots att man vet att det finns en stor risk att Johanna kommer att försöka fly landet igen.
Mohammed och Johanna släpps ju från häktet då. Och polisen spanar ju direkt efter dem då när de ses utanför polisstationen och sätter sig i bil och åker iväg då.
Och det dröjer faktiskt inte länge innan de dolda mikrofonerna i bilen ger napp. I inspelningarna så snappar man upp samtal mellan Johanna och Mohammed. Och de här samtalen, de kommer att väga tungt i bevisföringen mot dem senare. Här har vi ljud från några av de samtalen.
Vi måste neka, förstår du? Så fort vi har gift oss, då kan vi dra utomlands, förstår du? Ja. Så vi får aldrig tvivla på varandra. Vi får aldrig tvivla att den andra säger någonting. Okej?
Okay? Ja.
Du ska bara vara sippo, inte ett ord. Kiss i magen. Du ska hålla käften, okej? Okay?
Mohammed försöker här berätta för Johanna om hur det gick till när polisen tog hårstrån från honom under häktningen. Hår som alltså är tänkt att analyseras för att de ska matchas mot DNA-fynd på brottsplatsen.
Mitt är håret. Polisen där. Vilka problem. Jag pratar, du jävla skoj där, lite varför där, en. Nej, du, det här mycket bra hår.
Ja, så sa de till mig. Oh my god. Värsta kriminella.
Stockholm central.
Vi tar Stockholm.
Men när sonen Sebastian ringer så verkar Johanna plötsligt drabbas av allvaret i situationen. För han är väldigt uppriven över allt som händer.
Vi får försöka göra det bästa av situationen. Så blir det bra till slut, eller hur?
Och Johanna vill heller inte ge något tydligt svar på när de kommer att kunna ses igen. Han måste vara hos sin pappa ett tag nu, säger hon. Sebastian, han vädjar om att i alla fall få veta vad hon är. Och då skriker hon till svar att hon inte kan säga det. Och undrar varför det ska vara så svårt att förstå. Sebastian gråter och säger att han saknar henne så mycket att hans hjärta dunkar jättehårt.
Jag förstår, det gör mitt också att man mår dåligt. Men då är det bra. Ja, det är klart. Du mår dåligt. Jag mår också jättedåligt. Jag har legat och gråtit i 3 dygn för att jag har saknat mina barn så mycket.
Under det här samtalet så säger Sebastian också att Johanna har blivit utsläppt tack vare att han har sagt till polisen att hon var hemma hela kvällen med honom. Johanna avslutar samtalet snabbt innan han hinner säga något mer. Och sen fortsätter hon läxa upp Mohammed och är märkbart nervös och stressad.
Du ska inte säga något, okej? Okay? Inget, jag kommer inte ihåg, ska du säga. Minns inte.
Du har det med.
Ja, du håller på att schabla till det. Rejält, ska jag säga. De kanske har satt en sändare på våran bil. Förstår du? Sändare, ser vart vi är. Ja, det är säkert. De har full koll på oss. Det är allvar. Det är mord. Förstår du? Jag vill inte bli dömd för mord. Eller medhjälp till mord.
Polisen fortsätter att följa efter paret som gör flera försök att skaka av sig polisen innan de till sist tar in på ett hotell i Stockholm. Och nästa morgon så bär det av mot Arlanda igen. På Arlanda så möter Johanna sin äldsta son Simon och sina tvillingar och alla fyra checkar in. Kvar på Arlanda är bara Mohammed som inte har något pass. Planen är nu att han ska ta sig till Norge och försöka hålla sig undan svensk polis och spanare. Och där ska han vänta tills Johanna och tvillingarna kommer och möter honom i Trondheim efter Thailandsresan.
Under de här dagarna så har ju Mohammed flera ganska anmärkningsvärda samtal som då fångas i den här buggningen.
Ja, bland annat så pratar han med en ung tjej som befinner sig i Iran. Och det visar sig vara Mohammeds flickvän som tydligen är helt införstådd med den relation som Mohammed har med Johanna. Och hon verkar dessutom veta en hel del av allt som har hänt de senaste veckorna. Även om Mohammed försöker hinta om att de inte kan prata om det här på telefon.
Det dröjer några dagar och sen så kommer Johanna, hon har inte varit så länge i Thailand. Hon kommer tillsammans med sina tvillingar till Norge och till Trondheim och han hämtar upp henne där. De beger sig till ett hotell som för övrigt är övervakat av polis, svensk-norsk i samarbete här.
Ja, polisen har alltså lyckats ta reda på vilket hotell som Mohammed och Johanna kommer att bo på tillsammans med barnen. Och de buggar deras hotellrum för säkerhets skull. I avlyssningarna så fångas ett samtal upp där Johanna har en helt annan ton mot Mohammed. Samtidigt som de treåriga tvillingarna leker in i rummet som vi hör.
Rita, men du tar den här på ljus. Det är superlivet. Det är synd om dig. Du är ju så svårt liv. Jag kan köpa heroin. Det var inget att begära en dag. Slipper du lita? Ett jobbigt
liv. Och nu dröjer det inte länge innan polisen tar sig in i hotellrummet och griper de båda igen. Barnen omhändertas direkt och samtidigt sätter man Johanna och Mohammed i två olika bilar och kör dem mot häktet i Västerås.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Efter att hon greps häromdagen så har ju misstankegraden stigit, så att det kommer inte som någon överraskning den här gången.
Här hör vi Hasse Aro i TV4-nyheterna.
Det här är ju ett av de märkligaste fall jag någonsin varit med om under alla år jag hållit på med den här typen av journalistik.
Men trots att man har mycket bättre bevis nu så är Johanna benhård. När de nya förhören inleds så fortsätter hon att neka till all inblandning i attacken mot hennes föräldrar. Men det finns en sak som förhörsledarna verkligen reagerar på och tycker är anmärkningsvärt. Och det är Johannas beteende och agerande under förhören.
Som förhörsledarna uttrycker det så är det som att hon kan börja gråta som om man trycker på en knapp bara. Alltså, hon kan ändra sinnesstämning helt bara i en handvändning på några sekunder. Medan då Mohammed är ganska så kylig och förnekar då att han på något sätt har med det här att göra. Johanna är yvig i sina förhör och pekar ut folk till höger och vänster som hon menar att polisen nog hellre borde titta på. Och det märkliga är att hon drar ju in egna släktingar där, till och med sina egna barn då, som eventuella gärningspersoner, och säger att Simon till exempel har bråkat med hennes pappa Göran, och så där kan det ju finnas något motiv och så. Och överhuvudtaget då hela hennes agerande, och det kommer vi att se under hela den här utredningen, gör ju att den som alla blir mer och mer intresserade av, det är ju faktiskt henne. Så att allt hon säger riskerar bara att göra situationen värre för henne själv.
Redan under det här tidiga skedet av häktningsperioden så genomförs en mindre rättspsykiatrisk utredning av Johanna, en så kallad paragraf 7. Och då får den misstänkta prata med en läkare i ungefär en timme. Läkaren får också läsa förundersökningen och den misstänkta personens journaler från till exempel sjukvården eller socialtjänsten. Och sen när undersökningen är avslutad så kan läkaren skriva ett intyg med en rekommendation om en större eller mer utförlig rättspsykiatrisk undersökning. Och nu ska alltså Johanna och Mohammed gå igenom den här mindre utredningen, den här paragraf 7 alltså.
Och Johanna uppträder ju lite märkligt under de här samtalen med psykologerna och säger att hon skräms av vad hon skulle kunna vara kapabel till. Hon har inga spärrar och sådär. Hon vet inte hur långt hon kan gå och skapa misstankar omkring sig.
När utredarna sedan kommenterar hennes uttalande så skämtar hon bara bort det och säger att det var ett test från hennes sida för att se om hon kunde lura systemet.
Och det gör ju också det här att det blir märkligt kring Johanna. Därför att hur kan hon sitta och hålla på och skämta om sådana här saker i den här allvarliga situationen där hennes pappa är mördad och hennes mamma nästan har dött och till följd av knivattacken. Så också sådana här grejer medför ju att misstankarna mot henne ökar hela tiden.
Och vid det här laget så börjar polisen dessutom starkt ifrågasätta Johannas enda alibi för mordkvällen. Alltså att hon skulle ha varit hemma med sin 13-åriga son Sebastian och tvillingarna. Man börjar misstänka att Sebastian kan ha tvingats eller i alla fall manipulerats till att ge henne ett falskt alibi. Så utredarna kontaktar Sebastians pappa och så ber de honom prata ordentligt med sonen och fråga honom vad det var som egentligen hände under den här mordkvällen.
Och då står Sebastian först på sig och säger att jag var hemma där och så. Men han har väl samvetsproblem här, så att nästa morgon så berättar han för pappan hur det verkligen låg till.
Så polisen håller ett nytt förhör med Sebastian. Och där erkänner han att Johanna bad honom att komma hem och titta till tvillingarna för att hon och Mohammed skulle ut på ett ärende. Det tar inte så lång tid, sa hon.
Men han tyckte det tog tid och han försökte ringa henne och skicka sms och sådär. Men när han gjorde det så märkte han att hon hade ju lämnat mobilen hemma, så han kom inte i kontakt med henne. Och sen så kom hon hem, han beskriver det väl någonstans framåt 23-tiden då.
Och utredarna, de tar upp det här med Johanna. Förhoppningen är att det ska bryta ner lite av hennes motstånd och få henne att berätta vad som verkligen har hänt. Men Johanna kommer bara med nya bortförklaringar och säger att Sebastian, han verkar vara allmänt förvirrad. Hon säger att någon kanske har påverkat honom och fått honom att ändra sitt alibi. Och återigen så verkar hon inte ha några som helst problem med att slänga ytterligare ett av sina barn under bussen. Men nu så är alltså hennes enda alibi plötsligt ute ur leken, och då inser Johanna att det behövs ett nytt alibi för mordkvällen.
Och det märkliga är att plötsligt så under förhören så säger hon att vad hon har gjort och varför hon har haft svårt att berätta det är att hon har jobbat som call girl för spänningens skull, som hon säger. Och det var det som gjorde att hon lämnade hemmet, för att hon skulle träffa några kunder då, och hon namnger då en hallick som är den som förmedlar de här kontakterna.
Till slut säger Johanna vad den här hallicken heter, och den här personen finns faktiskt på riktigt. Men när polisen kollar upp honom så visar det sig att han sitter inne. Och det gjorde han även när Johanna påstår att han ska ha förmedlat kunder åt henne. Man bestämmer sig ändå för att förhöra mannen. Men han känns dock inte alls vid att ha varit inblandad i någon sån här verksamhet. Och dessutom så var det flera år sedan han träffade Johanna sist, säger han.
Man tar tillbaka de här uppgifterna till Johanna och frågar, ja det här, vi får inte någon rättsida på det här, det finns inget som tyder på att du har gjort det här. Och, ja, hon börjar hänvisa till att hon har fått en stroke 2014 och hon har minnesproblem. Och...
Ja, nu säger Johanna istället då att hon fick minnesproblem i samband med den här stroken. Och att det är därför som hennes svar är lite luddiga och felaktiga ibland. Men... efter lite efterforskning så visar det sig att det finns inte några journaler som kan styrka att hon någonsin har fått en stroke. Och det är ingen av hennes anhöriga som känner till någonting om det heller. I ett desperat försök att då göra den här call girl-verksamheten mer trovärdig så drar Johanna till med ytterligare en ny historia. Och den kommer hon att hålla fast vid länge.
Så börjar hon berätta då att hon har ett självskadebeteende som bottnar i att hennes pappa Göran då skulle ha utsatt henne för sexuella övergrepp från det att hon var ganska liten. Och det är ju också ett väldigt extremt uttalande, dels med tanke på att det inte finns några som helst belägg för det.
Och dessutom så har ju Johanna alltid hyllat sin pappa genomgående i alla andra förhör och berättar gång på gång hur mycket hon älskar honom, att han alltid har funnits där för henne. Så den här ekvationen går helt enkelt inte ihop.
Hon menar då också att hon har berättat om de här sexuella övergreppen för Mohammed. Han skulle ha blivit helt galen då, menar hon, när han fick höra om det.
Ja, här tar alltså förhören åter en ny vändning. Plötsligt så har hon uppgett ett tänkbart motiv till mordet och mordförsöket och pekar dessutom ut Mohammed som en tänkbar gärningsman. Då ska det alltså röra sig om någon slags hedersmord kan man säga. Johannas teori är alltså att Mohammed och en kompis till honom vill hämnas på Göran för de här påstådda övergreppen mot henne. Hon går till och med så pass långt att hon påstår att hennes äldsta son Simon kan ha varit med i hämndplanen.
Och sen att det också ska finnas något sorts ekonomiskt motiv då. Att om man röjde Göran ur vägen så skulle Mohammed då få ärva pengar då. Under förutsättning att han och Johanna gifter sig och så. Så det är den bilden som Johanna börjar måla upp nu. När hon naturligtvis själv är allt mer inträngd i ett hörn här. Och inte riktigt kan förklara vad hon gjorde den där kvällen.
Ja, samtidigt som Johanna får allt större problem med att få ihop sin story om mordnatten så pågår förhören för fullt även med Mohammed. Och han är inne i en process som inte är helt ovanlig när det kommer till gärningsmän. Han börjar närma sig ett erkännande. Något som polisen i och för sig delvis redan har fått genom de avlyssnade telefonsamtalen under hans vistelse i Norge. Men målet med förhören det är att få honom att erkänna gärningen själv för polisen. Och den 7 februari 2017, nästan på dagen ett halvår efter knivattacken i Granliden, så kommer genombrottet som alla har väntat på.
Den här häktade mannen, han har erkänt mord och mordförsök.
Vi har åklagaren Jessica Venna i Sveriges Radio P4 Sörmland.
Ja, det betyder ju att vi har ju fått ett händelseförlopp, ett skede från honom som vi då ska kontrollera, stämmer överens med den övriga bevisning som finns i ärendet. Det är ju på intet sätt så att ett erkännande räcker för en fällande dom, utan sådana uppgifter måste ju naturligtvis då stödjas av annan bevisning också. Den häktade kvinnan, hon förnekar fortfarande brott.
Mohammed erkänner alltså. Enligt honom befann han sig i sommarstugan ute i Granliden under kvällen den 3 augusti 2016. Och det var han som mördade Göran och försökte ta livet av Anki. Men han hävdar bestämt att Johanna inte på något sätt har varit inblandad i gärningen.
I övrigt så förhåller han sig ganska distanserad till hela händelsen. Han säger att han saknar minne, att han har tryckt i sig rätt mycket tabletter. Han pratar om att han har blivit styrd av någon, som det är väldigt oklart vem då i så fall. Han tillbakavisar också de här uppgifterna från Johanna om att det skulle ha förekommit och övergrepp och att det är det som är motivet. När förhören med honom utvecklas så börjar han också prata då om att han har haft sällskap av två personer till Granliden den här kvällen. Dels då kompisen Kashid och sen en bekant som ska heta Ali. Och det är tillsammans med Ali då som han har varit inne i stugan då. Och han menar då att den här Ali är den som också har hetsat honom att begå brottet. Men det är ju så då att polisen misstänker ju att Ali kanske inte existerar, utan det är en omskrivning för Johanna.
Ja, Mohammed är alltså fortfarande så lojal mot Johanna att han inte vill erkänna att hon skulle ha varit inblandad. Men den här utredningen, alltså den som gäller mordet på Johannas pappa Göran och mordförsöket på mamma Anki, det är inte den enda utredning som Johanna är inblandad i nu. För ni kommer kanske ihåg att vi nämnde att Johannas dåvarande man, Aki Pasila, dött ganska exakt ett år tidigare i en drunkningsolycka vid sommarstugan i Granliden.
Det var i början av augusti 2015 och det fanns ju mycket som pekar på att hans död inte var en olycka, men man kom inte fram till något annat då. Och Akis familj, hans syskon, hade ju motsatt sig då kremering därför att de misstänkte att det var något som hade hänt där. Johanna mycket väl kunde vara inblandad i att ha tagit livet av Aki.
Och nu har det hunnit bli den 15 november 2016. Snön ligger som ett mjukt täcke över gravstenarna på Gustavsbergs kyrkogård utanför Stockholm. På en av gravstenarna står namnet Aki Pasila. Och den stilla tystnaden och lugnet kommer snart att brytas och bytas ut mot mullret från en grävmaskin. För nu har utredarna fattat det ganska märkliga beslutet att öppna Aki Pasilas grav. Vi hör Sala Allehandas reporter Susanna Anlund rapportera direkt från platsen där ett stort antal journalister har samlats.
Vi ska förflytta oss lite längre ner här också där polisen står just nu. Jag kan också säga att det är mycket media på plats, tv, radio, TT. Vi vet inte hur processen kommer gå till, men under hela dagen kommer kyrkogården att vara avstängd. Vilket betyder nog att det kan vara ett ganska svårt arbete att göra det här. Nu är det ju inte minusgrader och så, men marken är nog inte helt enkel att gräva i och man måste ju vara försiktig. Man vet inte vilket skick den här kroppen är. Det var också något som en av rättsläkarna sa, att det är helt olika hur kroppar förmultnar.
Och för Sveriges Radio P4 Västmanland berättar polisens presstalesperson Anders Hedström att redan i ett tidigt skede i utredningen av mordet på Johannas pappa så började polisen misstänka att den häktade kvinnans make, som dog ett år tidigare, kanske inte alls hade dött en naturlig död, trots allt.
Det här är väl inte ett önskescenario på en kyrkogård, men utifrån de omständigheter som nu är så sker arbetet med den värdighet som är möjligt utifrån omständigheterna, det vill jag ändå påstå. Vid det tillfället så vart ju då ett försök en drunkning och nu så ska det göras en ny rättsmedicinsk undersökning för att se om det går att fastställa någonting annat.
15 månader efter Johanna Möllers exmans död så tas alltså hans kvarlevor upp igen för att genomgå en ny obduktion. Och i slutändan så är det inte vilka fynd man gör under undersökningen som kommer att få störst betydelse, utan snarare vad man inte påträffar under obduktionen. I nästa avsnitt.
Du ringer om din man, säger du, och han är försvunnen egentligen sedan igår kväll då i Hjälmaren.
Ja, jag tror det.
Ja, för båten är borta och du hittar inte honom nu.
Ja.
Hon sa att han var en psykopat, han var kvinnomisshandlare, han hade trakasserat henne, han var farlig. Hela samtalet så förvånas jag och Gunilla Dren över hennes oerhörda ilska mot Aki Pasila.
Du har lyssnat på Sommarstugemordet i Arboga. En dokumentärserie i 4 delar baserad på boken med samma namn av Thomas Bodström och Lars-Olof Lampers. Vissa namn i den här dokumentären har bytts ut för att skydda personerna i fråga. Producent och manusförfattare är Amanda Leander, tekniker Kristoffer Kronander och exekutivproducent är jag, Tove Friman Leffler. Och det här är en produktion av Podlit för Nådio. Tack för att du lyssnar.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute. Senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio.